Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej och välkomna till lucka 23 i Kolla Svenskens julkalender, även känd som den näst sista luckan. Det är 24 va? Som vanligt med mig, Marcus Tapper, och Tommyn till min Lasse, Jonte Tengvall. Hallå där.
Hallå.
Som vanligt när året börjar gå mot sitt slut så tvingar jag också in våran gamla favoritgäst. Fast tror jag i någon slags liten lägenhet i London. Frida Faglund, hej!
Hej, spelar ni verkligen in ett avsnitt varje dag? Alltså fram till den 24?
Ja.
Det är ju, det ska ni fan ha cred för alltså. Det är ju, alltså jag kanske spelar in i snitt 3 podcast i veckan och är helt slut i huvudet efter det. Så herregud, alltså det ska ni ha en eloge för, verkligen.
Tack så jättemycket. Jag tänkte också säga det, att jag tror att du är en av få som förvisso kanske förlorar men kan ta upp kampen med oss i att göra mycket poddar.
Ja, förlorar jag ju definitivt, men det, alltså, faktiskt, det är inte bara att slänga ihop. Alltså det krävs ändå lite sådär att alltså, hjärnan får jobba en del och man ska ju låta lite smart också. Kanske inte fokuserar så mycket på att låta smarta, ni kanske är mer så att det ska vara roligt sådär. Men jag kan tycka att man är lite slutkörd i huvudet efter att ha lyssnat på sin egen röst i typ en timme, men... Ja, det är ju fantastiskt att det finns folk som lyssnar på det.
Ja, jag håller med. Man är ju helt... alltså man poddar en timme varje dag, sen är man trött på sig själv resten av dagen, lägger sig och sen är det repeat.
Exakt.
Men vart kan man höra, alltså vilka poddar gör det just nu om det är någon som lyssnar som inte har alls någon koll på dig?
Ja, nej, men det är ju... Alltså dels på Sportbladet så är det ju Premier League-podden och Sillypodden som vi har dragit igång. Där är jag inte med i alla avsnitt, men då och då när det ska snackas lite extra England. Och sen gör jag ju även en podd ihop med Viaplay, eller för Viaplay, ihop med Claes Andersson och Bojan Djordjic och Jonas Olsson, Glenn Strömberg. De alternerar lite, så att det blir väldigt mycket fotbollssnack, men det uppskattar man ju. Särskilt nu när man sitter i en lägenhet och inte har så mycket annat att göra eftersom man är inlåst.
Ja, du är också väldigt, väldigt bra i podd, måste jag säga. Jag blir alltid glad när jag hör att du är med i något jag ska lyssna på.
Ja, men det är väldigt snällt, Marcus. Men du får ju tänka också att det hade ju varit fruktansvärt om jag fortfarande var jättedålig på det efter att du gjort det 3 dagar i veckan i flera år. Då hade jag fått byta bransch 100%.
Just det är som att säger till en tandläkare bara, gud vad bra du är på att röntga mig i munnen.
ja, men lite så.
Din grej är ju Premier League, får man ändå säga. Du är på plats där och sånt. Jag har en första fråga som är: varför spelar bara Emil Kraft var tredje match för?
Alltså nu har ju han varit alltså jättesjuk tydligen i covid-19. Hela Newcastle var ju jättedrabbat av detta. De fick ju skjuta upp en match också. Jag tror det var matchen mot Aston Villa va, som blev framskjuten på grund av att de inte hade tillräckligt många spelare. Och Emil var en av dem som blev sjuk och verkar fortfarande dras med sviter kring det. Det finns ju andra spelare också som också har som inte har gjort en match sen dess. Alltså Alan Saint-Maximin till exempel. Så att det är ju dels därför. Sen är det ju också att han inte alltid passar in i Steve Bruce system. De gånger de kör med fyrbackslinje har han ju betydligt större chans att få spela jämfört med när de kör trebackslinje. Men han har ändå fått spela lite fram tills han blir sjuk. Så att det går lite upp och ner sådär.
Jag misstänkte att det var liksom Steve Bruce spelsystems lynnighet som straffade honom lite. Men jag har två standardfrågor som innan vi kommer in på fotboll egentligen. Jag var tvungen att ta Emil Kraft först för att vi har pratat så mycket om det på slutet. Men standardfråga nummer ett till dig som har varit en följetong i Kolla Svensken i 2,5 år tror jag. Har du fått upp några tavlor än?
Detta är så kul för att göra en lång historia kort, så min morfar var konstnär fram tills han gick bort för en massa år sedan, och min mamma transporterade till och med en av hans tavlor till mig hit till London som jag skulle hänga upp. Den står fortfarande nu, just nu, på köksbordet, lutad mot väggen, så att den är liksom, den är halvvägs upp på väggen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men jag har en bit kvar tills dess fortfarande, så att jag får kämpa på den punkten.
Ja, jag önskar att jag kunde åka om jag fick en tidsmaskin, då skulle jag åka 2,5 år tillbaka till mig själv i tiden, till första gången vi hade poddat med dig, och så skulle jag berätta för mig själv att de där tavlorna, de kommer aldrig komma upp, vad hon än har sagt.
Ja. Det är ett underbetyg till mig som vuxen människa, känner jag, att jag aldrig riktigt växer upp. Det är inte bra.
Ja, men lite. Men du har annat för dig. Det är okej. Den andra standardfrågan är ju, vilken fotbollsspelare skulle du helst ge en rejäl stämpling just nu?
Oh, det får väl bli någon i Arsenal, eller? Vem ska man välja? vem är man... Jag tror inte att William hade kunnat komma igång lite om man bara hade fått en rejäl stämpling, att han hade kunnat vakna lite till liv igen. Jag säger William helt enkelt.
Ja, men det är nog smart, för att det är ju många andra spelare där som om du stämplade dem skulle liksom skalla dig eller strypa dig, så att man får ju välja smart i Arsenal, ja, så man inte dör på kuppen.
Bra,
fasta, skämtsamma frågor avklarade. Nu allvar. du är ju en av våra Premier League-experter. Den som varit med här längst. De andra är bara på låtsas ju. Vad har varit den här höstens grej i Premier League, skulle du säga? Det är ju alltid att Liverpool till slut visar sig vara jättebra. Men annars, vad har varit roligast att följa liksom?
Ja, alltså har det inte gått lite upp och ner? Jag tänker att i början var det ju väldigt mycket snack om att det blev sjukt många mål i alla matcher. Och det är ju fortsatt väldigt många mål generellt då. Men det har ändå stabiliserat sig lite grann nu mot slutet. VAR har ju fortfarande varit hett samtalsämne. Det kommer vi nog fortsätta diskutera i all oändlighet, skulle jag tro. Trots att man ändå har finjusterat vissa regler som handsregeln till exempel och så vidare. Och sen är det väl lite grann det här med lag som, alltså att det är så många lag som är inblandade i titelstriden, eller i toppstriden i alla fall. Dels då Liverpool som har gått upp och ner med alla sina skador och hela det tjafset där med Jürgen Klopp och så vidare. Och sen så ligger ändå att det är ett gäng lag bakom där. Alltså Everton, Leicester, Tottenham, Manchester United, Manchester City. Har jag missat någon? Uppenbar. Men alltså det är många som ligger inom ganska få poängs radie, så att jag tror att vi ändå kommer få en liten spännande vår här, där det kan bli, jag tror i slutändan lär väl Liverpool ta hem en andra titel ändå, men det är betydligt mer spännande i år jämfört med förra säsongen i alla fall.
Ja, verkligen. Finns det någon potentiell lösning för Arsenal? Eller vad händer där?
Ja, det är frågan. Alltså, det är så infekterat i den klubben att jag har full förståelse för att det är svårt att vända på det. Det är inte så att Arsenals attraktionskraft som klubb är ju fortfarande väldigt hög. Den är ju belägen i London. Det är många spelare som kan tänka sig att bo här. Man har hela den här historien som är väldigt stark och en massa fans. Det är helt enkelt en klubb som jag tror att rätt många spelare hade velat representera. Sen blir det ju svårare för dem att rekrytera spelare på grund av var de ligger i tabellen just nu. Och dessutom att det ser, alltså ser väldigt mörkt ut att ha en Champions League-plats även i år. Om man då inte går och vinner Europa League, som ju faktiskt är ganska svårt att lyckas med. Men det handlar ju någonstans om att man måste ändra en hel identitet som har väckt sig, eller som har grott fast under ganska många år. Alltså även då när Wenger var där och mot slutet. Och jag tror att Mikel Arteta, han försökte med en approach där han klev in och sen så satte han ner foten lite grann. Och det har inte riktigt fungerat. Att sådana här saker som att Mesut Özil inte får spela, alltså att han är utanför truppen helt, likaså Sokratis. Att Guendouzi skeppades iväg på lån. Den typen av saker har inte gått hem hos alla spelare. Och jag tror att det kan vara lite störningsmoment i omklädningsrummet som gör att man tar med sig det ut på planen. Sen tittar man spelare för spelare i deras lag, så har de ju inte ett lag som, jag tycker inte att de är bättre än många andra av de lagen som, ja, men som Leicester till exempel, individuellt sett. Och ska då Arsenal kliva ut varje vecka och spela en spelförande fotboll, det är ganska mycket begärt av ett lag av den kalibern. Så att jag tror att det är många faktorer helt enkelt. Lite oflyt också. Jag håller med där när han säger det. Att han har haft oflyt. För att, eller att de har haft oflyt. Det har ju varit, alltså, onödiga röda kort. Saker som har gått emot dem. Men det blir ju en pers att vända detta. Sen är det ju en bra början att vinna mot Chelsea. Men det ska ju mycket till för att man ska göra det. Man kan ju inte se det hända just nu.
Nej, verkligen. Förstod du hans röriga taktik eller statistiksnack häromdagen när han pratade om att den där matchen var bara 7% risk att förlora och den där var 3% och liksom var rörig statistik där.
Ja, men jag förstår vad han menar och jag håller med honom till viss del i det han säger. Han har inte fel, men problemet är ju att det kanske inte var rätt sak att säga ut och till sånt här läge. Det hade kanske varit bättre att säga det här till spelarna istället då. För det är ju där problemet ligger också, att det inte finns någon riktig tro på det de gör. Att allting är lite halvdant och man missar enkla dueller och ligger fel i positionering. Alltså sådana, alltså basgrejer där man måste göra det helt rätt för att man inte ska bli straffad i Premier League. Så att jag har ändå en viss förståelse för att han kan se att det finns någonting. Att han kan se att de ändå skapar mer än vad de ser ut att göra. Men samtidigt så måste de verkligen, där måste bli mer fighting-känsla. Det låter så klyschigt när man pratar om så vinnarmentalitet och sådär. Men någonting, alltså någon måste kliva fram där och få de andra att vakna till liv. För att annars kan det gå riktigt illa för dem. Så tät är ju Premier League-tabellen i år.
Vad tror du om den radikala lösningen att ta in en riktig fotbollstränare istället?
Jag tror snarare på att ta in en psykolog. Det hade väl varit ett bättre första steg. Jag hörde faktiskt på Talksport en morgon där Martin Keown var inbjuden. Och han berättade det att om det var 2003, 2004, någon gång där. Som Arsene Wenger faktiskt plockade in en psykolog för att han kände det att de behövde få rätt på sin vinnarmentalitet. Och Martin Keown var, som ändå, alltså han anses ju vara lite av en dinosaurie här borta. Alltså han har varit med så länge. Han är ju en av de experterna som sitter och muttrar lite alla Roy Keane. Men han var väldigt positivt inställd till det. Så att jag hoppas att de har tagit in någon som kan få rätt på dem. Alltså rent inställningsmässigt. För det tror jag verkligen de hade behövt just nu.
Om man ska ta den andra svensken utöver Kraft är det ju Nilsson Lindelöf, och där börjar det ju gå lite bättre nu för United. Hur tycker du hans individuella höst har varit och vad tror du United? Är de med och slåss där uppe på riktigt i år?
Alltså jag tycker ju att Victor har gjort det överlag ganska bra. Det är klart att han har svagheter inom sitt spel som vi redan känner till, alltså i luften till exempel. Däremot så är han... Alltså han har ju haft vissa matcher där han verkligen har presterat på en riktig toppnivå, som exempelvis borta mot PSG där han stack ut. Och jag tyckte att han var bäst i backlinjen, och det var ju ändå spelare som Neymar och Mbappé man mötte då. Och dessutom har man ju fått se honom nu ta lite fler kliv eller vågat kliva upp lite högre i banan och slå de här lite längre bollarna som alla vi som följer landslaget vet att han är väldigt, väldigt bra på. Men här borta har de inte speciellt bra koll på det för att han inte får möjlighet att göra det särskilt ofta. Tacksamt att prata om United när de precis har slagit Leeds med tennissiffror. Men det är väl så här de kommer vara, tror jag, att det går lite upp och ner, att de är väldigt duktiga på att möta Leeds är väldigt tacksamt för ett omställningsstarkt lag som United, men när de ställs mot lag som står betydligt lägre i försvaret så kan det se riktigt, riktigt dåligt ut om de inte har någon som kan luckra upp dem, och det är ju alltid Bruno Fernandes. Klassiskt exempel är ju matchen mot West Ham där Bruno Fernandes sitter på bänken i första halvlek och United gör väl typ sin sämsta halvlek för säsongen där och då, och sen kommer Fernandes in och så lyckas man ändå vända på det. Så att det har ju inte sett helt självklart ut, men alltså, sett till konkurrenterna och sådär så är det väl klart att de kommer försöka hänga med där uppe, för de kommer ta tillräckligt med poäng. De har tillräckligt individuellt skickliga spelare också för att göra det. Men jag är ju inte övertygad om fortfarande, och det tror jag att många andra tvivlar på också, att Solskjaer är den managern som kommer få United till en sån här Liverpool-nivå, om ni förstår vad jag menar. För det är ju dit alla klubbar strävar. Och jag tror inte helt enkelt att han har det i sig. Men vem vet, han har ju motbevisat det på många andra punkter redan. Så att det kanske kommer, who knows?
Det hade ändå varit något om han verkligen blev en Klopp. Alltså, fan vad han hade slagit många av oss på fingrarna då.
Ja, verkligen.
En slags standardfråga vi brukar ställa till alla våra ligopersoner när ni är inne här är ju om det finns någon svensk du hade velat se i din liga, alltså Premier League, av de som finns tillgängliga runt om i världen just nu. Och där brukar jag sätta in ett du får inte svara Zlatan.
Ja, nej, men alltså det hade varit jättekul att se någon liten yngre talang som typ Dejan Kulusevski eller Alex Isak för den delen. Alltså någon som, jag tycker det blir lite för mycket så här Norge-snack nu för tiden. Det är Håland och det är Sander Berge här borta, och alltså nu börjar man ju ledsna lite. Nu behöver ju vi svenskar också få fram lite fler talanger, i alla fall få över dem hit, tycker jag. Så att det hade varit väldigt kul att se någon av de yngre förmågorna här borta.
Hatar du Norge?
Nej, alltså Norge är väl ganska, det är väl ingenting man riktigt bryr sig om när man är svensk, eller är det? Alltså jag tycker det är så intressant när man, för jag har försökt förklara detta för en kompis som är engelsk då, alltså hela den här biten med Norge versus Sverige, och jag såg någon norsk serie på Netflix häromdagen och jag räknade till att det var 3 svenskar med i den. Och så tänkte jag att det hade ju aldrig hänt. Alltså en svensk tv-serie hade ju inte haft 3 norrmän i handlingen. Hade de verkligen det? Alltså jag bara tycker det känns vanligare att de blandar in Sverige än att vi blandar in Norge. Men det kanske, och det, jag pratade med en norsk kollega om det också, att som sa det att alltså vi är ju galna i Sverige. Alltså vi har ju jättemycket så här svenska tv-program på tv och sånt, och jag tyckte det var jättemärkligt att höra, eller jag har aldrig fattat det riktigt. Men jag är ju typ från Danmark också, så jag har inte koll på den liksom, delen av Sverige kanske. Men så nej, jag hatar inte Norge. Jag har ingen uppfattning om Norge. Det är trevliga människor.
Det finns ju utrymme för någon slags så här derbyliknelse i London. Om typ Arsenal och Tottenham är Sverige, Danmark, och säger liksom Norge West Ham eller Fulham eller sånt där, som tror att de har derbymatcher, men det är ingen som bryr sig.
Ja, det är ju därför man är extra rädd nu när de faktiskt börjar få ett riktigt bra fotbollslag, för man vill ju inte att de ska gå om med en heller. De ska ju liksom vara där lite lägre än oss.
Exakt.
Men ja, det
jag gjorde faktiskt samma derby jämförelse i mitt huvud, att jag tänkte för mig själv när du pratade att det är så här, det är exakt som relationen IFK Norrköping Örebro, att Örebro tror att det är ett derby men Norrköping,
men hur, men hur kan det vara ett derby? Ja, jag har aldrig förstått det.
Det är det såklart inte.
Nej.
Ja, vi måste tyvärr springa vidare från allmän analys till idiotiska lyssnarfrågor, eftersom vi har fått in så många som vi alltid får när du är med.
Oj.
Men de brukar ju också toucha Premier League ibland, även om de de också touchar allt annat i hela världen. Så Jonte, du är ju känd som folkets röst här. Jag är ju mer någon slags överhet ju. Makten. Du är ju folkets champ, så du kan väl ta över och låta dem bli hörda.
Det ska jag absolut göra. Vi kan väl börja med den här fina frågan om vilket svenskt lag spelar fotboll på det sättet du uppskattar mest.
Vilket svenskt lag?
Ja, hur bra koll har du på svensk fotboll nu när du inte ens är kvar i landet längre?
Det är ju helt, jag har faktiskt sämre koll än vad... Alltså det är ju faktiskt helt sjukt att man kan gå från att liksom helbevaka allsvenskan till att knappt hinna se några matcher överhuvudtaget. Men jag vet inte, är rätt svar IFK Norrköping kanske då? Eftersom man är med i den här podden. Var ska Jens Gustafsson hamna någonstans?
Ålborg, va?
Det är så, ja. Det kan nog bli någonting av honom. Jag minns när jag träffade Niklas Eliasson tidigare i år att han... herregud vad han hypade Jens Gustafsson. Alltså jag har ju inte hört någon kasta så många lovord eller så mycket lovord över en tränare som han gjorde. Och det fick mig verkligen svänga helt i Gustafsson-frågan. Jag bara tänkte att han måste ju vara ett geni uppenbarligen. Det är så många som har sagt det nu.
Jag hävdar ganska starkt att om... Alltså år 2018 så var ju IFK Norrköping jättenära att ta guldet. Kom ju någon poäng efter AIK och slutade på typ 66 här. Jättehögt ju. Och jag hävdar ju fortfarande att om Norrköping hade vunnit den säsongen hade Jens Gustafsson blivit någon slags klockfigur som vann år efter år, men sen blev det aldrig det och sen pyste det ut efter det liksom. Men jag tror verkligen att han har en ljus framtid som tränare om saker går hans väg.
Det får vi se.
Det återstår att se. Känns det inte tråkigt att Trelleborg nu har avslutat BP-streak på att byta serie varje år?
Jo, Bojan var ju inte jätteglad över detta faktum. Skrek lite på mig i några minuter, men sen medgav han mot slutet att det ändå var ganska trevligt att Trelleborg fick vara kvar i Superettan. Och jag håller ju med, helt klart. Alltså året har ju verkligen inte blivit som det var tänkt. Men jag hoppas nu när Salif Kamara Jönsson kliver upp i sportchefsrollen att det ska bli lite mer struktur och ja, att man ska få till lite mer framgång nästa säsong. Jag håller tummarna för det här vill man inte återuppleva igen.
Hur mycket brinner Bojan för BP egentligen?
Alltså där och då brann han otroligt mycket för det. Vet jag inte överlag, men ja, han kanske känner lite grann för Trelleborg i alla fall, eftersom att jag eftersom att det är mitt lag också. Men det är ju nej, men BP är en fin förening ändå. Jag var riktigt skraj inför det dubbelmötet, för jag tänkte att Trelleborg vinner aldrig detta. Men det är härligt att säga att de i alla fall kan stå upp i en svettig straffrysare där som de gjorde på Vångavallen.
Ja, är inte Bojan något av en brinna där och då person också, va?
Jo, det är väl därför vi alla älskar honom, ja. Eller? Att han kan verkligen sätta ord på känslorna i stunden. Det får man ge honom.
Det är en speciell liksom, egenskap att ha, att kunna brinna till för nästan vad som helst och skapa ja, innehåll av det ändå.
Ja, men verkligen. Gå och handla och sen plocka upp ett ruttet äpple och liksom rasa över det. Det finns ändå någonting fint i sådär med känsloutbrott lite då och då. Jag föredrar det jämfört med någon som är helt plan liksom. Det är härligt med någon som visar lite, ja, lite, som är lite eldig. Mm.
I vilket engelskt lag skulle du stoppa in Axel Björnström och Stefano Vecchia? Den obligatoriska Sirius-falangen i frågetråden.
Jo, den har man hört för. Ja, men där de vill spela.
Ja. Att ändå lämna över det på dem, det är otroligt.
Ja, nej, men Axel Björnström är ju, tycker han är fin alltså.
Vad tycker du om Veckas musik?
Vad sa du om Veckas?
Vecka släpper ju musik. Har du missat det?
Gör han?
Han släpper ju en italiensk-svensk rap ju.
Ja, just det.
Det går ju, det är mycket att den, alltså det är sån liksom svensk Norli KKV-rap. Alltså, jag kommer ihåg när vi var nakna, baby. Och sen är refrängen något på italienska alltid. Sulla luna.
Det är ju, lyssna på den innan du låter dem ta sina egna beslut. Tips.
Ja, jag tror kanske att jag, just det, jag får revidera det nu. Ja.
Det kan gå hur som helst.
Men Björnström kan väl, kan inte han få gå till Brentford där alla andra, är?
Ja, absolut.
Alla andra.
Har de nästan över 100 spelare?
Nej, men alla andra svenskar och danskar och allt vad de har.
Sen är det massa...
bara väldigt kul att det är en sån så här, alla som vill gå någonstans, bara ta Brentford, alla andra är där.
Det är ett helt gäng frågor om Arsenal såklart, som vi redan har pratat ganska mycket om, men vi kan väl, vi kan koka ner det till när, vad ska krävas för att Arteta får sparken?
Det kommer att krävas jättemycket, tror jag. Det kommer att krävas att man liksom förlorar 5 matcher i rad ytterligare eller någonting. Jag tror, plockar de en seger nu inom närmaste tiden, så tror jag definitivt att han får ännu mer tid. Alltså Edu står ju bakom honom till 100% just nu i alla fall. Det kan ju ändras snabbt. Och de är ju medvetna om att de har en långsiktig plan som kommer att ta tid, och det kommer att ta fler transferfönster. Och jag tycker väl, så länge det inte urartar helt och han tappar hela omklädningsrummet, så tycker jag att det är rätt att göra så just nu. De har bytt tränare tidigare och ja. Ska man göra det igen? Alltså då måste det vara rätt person som finns tillgänglig, tycker jag. Annars är det, annars finns det ingen mening med det, tycker jag.
Gott så. Vem i svenska landslaget skulle vara bäst på att spela tomte?
Oh, spela tomte. John Guidetti vill peta nu. Kan inte ta honom.
Ja, nämns alltid.
Nej, men Mikael Lustig är ju jävligt skön. Alltså han är ju skön på riktigt. Han är ju en av de roligaste spelarna i hela industrin. Så det får bli honom, tror jag. Jag tror att han har gjort det bra som det.
Ja, varför inte? Det är en hel, det är ganska många som har frågat om Harry Maguire.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det är också, det är en tydlig hang-up. Är han drygast i Premier League? Hur mycket skulle din alltid behöva betala för att skicka tillbaka honom till Leicester? Den typen mycket.
Ja, nej, men han är dryg. Men det grejen är ju att alla spelare som hamnar i Manchester United blir dryga. De kan vara jättetrevliga dessförinnan, och sen kommer de dit och så är det som att det är någon förbannelse som bara ligger över dem, som gör att de liksom beter sig som, ja, beter sig lite svinigt. Med några undantag förstås, men så var det ju alltid. Jag var ju länge på Harry Maguires sida, men det var ju den här incidenten i Wolverhampton förra året som jag liksom vände helt, för att han var så sjukt otrevlig mot de brittiska journalisterna. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Alltså det var inte bara det att, du vet, många spelare, de ignorerar ju, alltså en journalist kan ju vara 2 meter ifrån och säga den spelarens namn, och den personen bara ignorerar och fortsätter att gå vidare. Men Harry Maguire stirrade ju på dem. Alltså han stirrade på dem så här mördarblick, tittar bort och fortsätter gå. Jag bara tänker, alltså jag vet inte vad som är värst. Alltså, jag tycker att man kan säga, och så gör de oftast i Sverige, att man kanske säger, nej tack, inte idag. För det mesta stannar de ju i Sverige, vilket är jättebra, tycker jag. Men jag tycker i alla fall att man kan säga liksom, no thanks, not today, vad som helst. Men alternativt att kanske titta bort helt och låtsas inte höra. Men att han verkligen stirrar på dem och sen tittar bort. Alltså det var så konstigt. Alla var liksom titta på varandra. Vad hände precis? Så nej, han har sjunkit på min lista, det kan jag säga.
Är det årets försvarsinsats när han brottade ner Luke Shaw i eget straffområde mot Tottenham?
Just det, det jag glömt bort. Det är helt otroligt. Det var ju helt sjukt. Ja. Det var vissa sådana grejer har ju verkligen hänt i höst. Jag tänker också på, jag vet inte om ni såg Matt Ritchies självmål i helgen.
Men nej, men
alltså, det är också en sån, ja, men det är också en sån där sånt ögonblick som, alltså det kommer vara med i varenda sån här alltså sammanfattningsfilm sen över Premier League-säsongen 2020-2021 framåt våren. För han får liksom bollen liksom rätt i huvudet och så går den in i mål. Och jag tror väl att Maguires livgrepp där, det kommer säkert också kvalificera in i den sammanfattningen.
Alltså det var verkligen helt galet. Alltså att han bara flytta på dig till en egen lag.
Man får ändå ge att han verkligen ville nå bollen. Alltså han var ju väldigt inställd på det i alla fall. Så att, ja, men det var ju inte det bästa de har gjort kanske.
Hur sitter egentligen Emil Forsbergs pannband kvar på huvudet? Det är ju mitt uppe på.
Ja, det säger det. Jag förstår inte hur folk kan spela med pannband. Jag har aldrig gjort det trots att jag alltid har haft långt hår. Jag tycker det är, jag vet inte, det är ju obekvämt. Men man ser inte det så mycket här i Premier League heller. Jag kan inte komma på en enda spelare som har pannband.
San Maximam har väl ett sånt Björn Borg-pannband typ?
Ja, just det. Det har han. Det har han, ja. Men han är nog den enda, va?
Jag kommer faktiskt inte heller på någon annan.
Nej, jag kommer inte alls på någon. Och då är det ändå många som har långt hår ju. Men jag kan inte alls minnas att det finns någon.
Jack Grealish, har han det? Han har något litet ibland.
Jo, det, om det är nog sant. Men inte varje match, tror jag. För ibland har han bara det så här. Han har alltid någon sån så här backslick.
Mm.
Men det är nog sant att han har det ibland, ja.
Mm. Han och hans identiska lagkamrat Matty Cash, som ser exakt likadan ut.
Alltså de är ju samma stil. Det är ju verkligen den här brittiska. Alltså de hade ju lätt kunnat vara med i Love Island. Det är ju den typ.
Det hoppas vi på.
Finns det någon du tycker är liksom roligare att se spela fotboll än Jack Grealish? Jag tycker det är så jävla kul att se honom spela. Att han känns så himla FIFA Street.
Ja, det, men det, absolut. Han är, det är ju en av de roligaste matcherna jag har sett den här säsongen. Det är ju West Ham Aston Villa. Lätt säsongens match hittills. Så jävla bra på alla sätt och vis. Den hade alla parametrar. Dels att Grealish var extremt bra, men också att det var liksom bråk på tränarbänken. John Terry fick gult kort. Det var superbra från början till slut. Men ja, han är ju fantastisk att titta på. Jag tycker ju, på tal om San Maximan, att han är ju också en av de här där det händer lite grann när han har bollen vid fötterna. Det gör det inte så mycket annars i Newcastle.
Ja,
så att det är ju alltid kul med de spelarna som är individuellt fina. Esse är ju ett annat exempel också i Palace.
Mm.
Också kul att titta på. Så att, ja, det finns en del.
Här bockar vi ihop ett par Brighton-frågor. Eftersom att det verkar som att du brinner för dem också. Har de en stor övertro på sin egen filosofi? Potter är verkligen Welbeck-svaret på anfallsproblemen.
Jag tror inte att Graham Potter, hade han fått välja så hade han nog plockat in någon annan än Danny Welbeck. Men situationen var ju som den var. Så dök det här läget upp när Welbeck hade brutit kontraktet med Watford, att man kunde gå in och plocka honom. För att man insåg ganska snabbt att man kan inte förlita sig på Neil Mopé. Alltså det går inte. Han kommer aldrig göra 20 mål på en säsong. Det är ganska bra att jag säger detta nu, för att det kan ju vara att jag jinxar fullständigt och helt plötsligt börjar han bara ösa in mål. Jag kan verkligen inte säga det framför mig. Jag tycker inte att Brightons problem är deras filosofi. Om man ser till förra säsongen till exempel, så slog de i sitt egna målrekord. Det här är ju ingen klubb som har gjort så där jättebra resultat i Premier League. De har inte legat där uppe särskilt länge. Det är klart att de måste börja göra mer mål. Men om de bara lär sig att liksom pricka målet, då löses ju väldigt många av deras problem. De har oftast väldigt stort possession, och jag vet att possession är inte allt, men de kommer oftast fram till sista tredjedelen och sen så kör de antingen fast eller så blir det något halvlojt avslut. Kan de bara fixa till den biten, alltså allra helst då få in en spelare som faktiskt är en liksom erkänt duktig striker. De har inte haft en sån någonsin typ. Det är ju Glenn Murray liksom. Och när man tänker på att han liksom har varit deras bästa striker så är det ju ganska sinnessjukt. Men får de in den spelaren, då tror jag att de flesta pusselbitar kommer att sättas på plats. För att de är ändå ett lag som många har respekt för. Det ser man ju väldigt tydligt. För att de kan ju göra de här fantastiska matcherna som de gjorde mot Manchester United, där de hade jätteoflyt, att de inte fick med sig någonting. Och som de gjorde hemma mot Liverpool också, där de skulle ha lett med typ 2-0 i halvtid. Men bommade liksom både straff och friläge. Så att, ja, det är ju kämpigt i Premier League. Man vinner inte speciellt många matcher, det går långt mellan segrarna också när man är den typen av klubb som Brighton är. Men jag tror att de har stort förtroende för Graham Potter, så han får liksom bara fortsätta och nöta in sina idéer, så kommer nu resultaten så småningom.
Ja, det är alltid sevärt om inte annat. Det är, varje gång jag ser att det är Brighton på tv så vill man ju se dem spela också.
Ja, förutom mot Sheffield United, det var ingen, ja, men, det var ingen höjd.
Jag har aldrig tittat på Sheffield United. Men... följdfråga från mig. Är Tarek Lamptey Premier Leagues gulligaste spelare?
Ja, fast han är ju väldigt feisty. Alltså jag hade ju aldrig velat möta honom i en duell liksom. Alltså han är ju, för att vara så kort så är han ju väldigt tuff och hård alltså. Han hamnar i rätt många bråk med motståndare och sådär. Men ja, han är ju inte lång. Det är han ju inte. Det allra gulligaste är ju när det är han på ena kanten och Dan Burn på andra. Som är liksom, då har vi en som är lika lång som mig då, 1,65. Och sen på andra kanten en som är närmare 1,90. Det är ganska sjukt.
Ja, jag gillar ytterbackspar där den ena kan liksom hålla fast den andras huvud med näven så att han kan så slå med armarna som ett barn gör i film alltid.
Ja, nej men exakt. Lite den bilden har man ju framför sig när det är de två på.
Vilket är det bästa / sämsta vegansubstitutet?
Alltså jag käkar inte så mycket substitut. För jag är inte så, jag är helt enkelt inte så glad i de här liksom fake-kötten och sådär. Vad äter jag? Tänkte jag. Alltså, fick jag tänka efter vad jag åt jag igår?
Personlig kris.
Ja, precis. Nej, men jag käkar väldigt mycket alltså linser och bönor och sådär, alltså i grytor och alltså väldigt mycket så indiskt inspirerat. Och sen kan det hända ibland att jag typ käkar någon sån här sojakorv eller så. Mm. Men det är inte jätteofta, just för att jag tycker inte att det är så där jättegott typ.
Men det sämsta substitutet är väl ost, va? Alltså jag har ändå testat många och ost är ju riktigt dåligt.
Alltså jag tycker ju inte det. Alltså jag brukar köpa Violives. Jag vet inte om den finns i Sverige. Jag antar det, att det finns i Sverige. Och ha på mackan. Och jag tycker det är ganska bra. Det kan ju vara så att det var ju så jävla länge sedan jag käkade riktig ost. Så att jag kanske inte kommer ihåg hur det smakar heller. Ah. Det är ju också en grej att man till slut glömmer det ju bort. Tror det. Alltså jag kommer inte ihåg grädde smakar liksom. Så jag tycker ju att kokosgrädde är precis lika gott, för att det finns liksom inte riktigt i min värld längre. Så det är ju tips att bara härda ut och sen så småningom så har man inga cravings längre, för man vet inte hur de smakar. Just,
här är bra rubriker, hör jag direkt. Först en sån Alzheimers rubriken, Frida Faglund, jag kommer inte ihåg hur grädde smakar. Och sen alternativet.
Man vill lyssna.
Ja, alltså kängan mot alla veganer. Så skärp er, ät bara lite mer grönsaker istället.
Ja, exakt. Nej, men det är inte svårt att vara vegan. Eller jag har inte haft svårt att vara det, i alla fall. Och det är väl mest typ sådär om du verkligen har någonting du gillar jättemycket. Alltså jag tycker inte heller att man behöver inte bli vegan så över natt. Alltså det räcker ju att man käkar veganskt eller vegetariskt 2-3 dagar i veckan. Så alltså bara då gör man ju liksom, har man ju kommit en bit på vägen. Alltså man ska alltid göra vad man själv känner för. Man ska aldrig känna sig tvingad att följa en viss diet och så. Det tycker jag är det viktigaste i alla fall.
Hur mycket hörs din dialekt när du pratar engelska?
Ja, så det är klart att det måste ju höras. Absolut. Jag låter ju inte direkt som en. Alltså det kommer ju dröja många. Och min syrra har ju bott här i nästan 20 år. Mm. Och hon har ingen svensk brytning överhuvudtaget. Alltså det är helt otroligt. Hon låter verkligen som en alltså native. Och jag är ju inte riktigt där än. Men så frågar man igen om 15 år så kanske jag har kanske ligga slipa bort hela.
Kan man höra Trelleborg igenom engelskan?
Nej, lyckligtvis inte. Det tror jag inte. Så illa är det inte. Jag har ändå bott här tillräckligt länge för att det ska vara... jag tror inte att man hör... Jag tycker nästan det är värst när man kommer från Stockholm och det hörs när man pratar engelska.
Äsch.
Det är ju riktigt sådär Fredrik Eklund...
att man iar på engelska.
Ja, det är inte vackert att lyssna på. Alltså det är inte härligt för öronen.
Jag ser fram emot Kolla svenska med dig 2035 när du på fläckfri engelska berättar att du inte satt upp dina tavlor.
Då ska ni inte höra att jag liksom överhuvudtaget är från Sverige. Det är målet.
Favoritparker i London? Var i London bor du någonstans? Vet du det?
Ja, jag bor ju i East London, så i Shoreditch, som är typ som, ja, alltså Londons motsvarighet till Södermalm, skulle man väl kunna beskriva det som. Vilken är min favorit? Jag gillar Greenwich Park väldigt mycket, men jag tror att Hampstead Heath ändå är min favorit. Det är superfint, verkligen. Det är lite som att, det känns inte som att man är i London ens när man går runt där. Så det får bli den.
Vad härligt, den är säkert jättefin efter apokalypsen också.
Ja, antagligen.
Den här, det är en diskussion vi haft ofta i podden själva, men nu kanske du kan komma med mer insikt här. Varför tror alla United-fans att Harry Maguire är bättre än Nilsson Lindelöf?
Jag tror att de ändå svängt lite under hösten. Alltså nu har Harry Maguire... Alltså, jag tycker han har varit jättebra de senaste matcherna. Så att man ska inte vara så. Jag tycker Lindelöf också har varit överlag stabilt. Det är klart att han gör något misstag då och då. Men jag tror ändå att i början där, i samband med då, dels när han skrek fuck the Greek civilization eller vad han höll på med. Och sen så kom allt det här andra också efteråt och han gjorde några dåliga insatser. Då började ju England definitivt svänga i Maguire-frågan. Men nu är det väl tillbaka till att Lindelöf och Maguire är ett hyfsat backpar. Lindelöf har inte alltid vad som krävs. Det kommer nog vara så. Det kommer nog krävas väldigt mycket för Victor att försöka sudda ut den stämpeln han har fått. Liksom.
Kan vara något. Jag tror ju bara att de också är väldigt engelska och gillar engelsmän.
Ja, det är faktiskt låter enkelt, men det är säkert en jättebra förklaring det också.
Är inte det också, vi har pratat ganska mycket om det, att så här, när även när Jordan Pickford var som sämst ett tag där, alltså han hade ju ett par matcher i rad där man kände att gud vad det här är svajigt liksom, att så här, han är så pass mycket Englands första keeper att det är väldigt svårt för Robin Olsen att få speltid, hur dålig han än skulle
vara. Nej, liksom. Jag håller inte med där. Pickford har inte många på sin sida här borta. Det är väldigt många som är kritiska mot honom och många som majoriteten anser att han inte borde vara första målvakt i landslaget.
Skönt att höra.
Och varje gång Robin har fått chansen, det är väl två Premier League-matcher han har spelat nu, så har reaktionerna varit alltså liksom glädje från både supportrar och liksom journalisterna har inte varit upprörda på något sätt och tyckte att det har varit konstigt, utan man köper att Ancelotti vill rotera just för att Pickford kanske också är att han är väldigt upp och ner, att han kan göra en supermatch och sen så nästa match kan han göra ett misstag, så att, nej, där tycker jag inte att det stämmer.
Skönt att höra, för vi vill ju att Olsen, jag är ju 100% på att Olsen är bättre än Pickford, men jag är också partisk åt andra hållet.
De är bra på olika saker, tycker jag.
Just det, en är bra på att stå i mål och en andra är bra på rave, eller vad är liksom...
Ja, nu tänkte jag ju mer liksom i själva målvaktsspelet olika saker. Men absolut, det kanske är på, jag kan inte riktigt se Robin Olsson på rave dock. Men ja, det är kanske sant.
Här vet jag inte om det är någon som försöker fiska efter någonting, men det är någon som har frågat om din relation till Todd Cantwell.
Jag förstår inte var detta kommer ifrån. Jag fattar verkligen inte vad det är ryktet, hur det har uppstått. Det är väl för att vi har pratat om det i podden. Nej, men Todd Cantwell, han är ju trevlig.
Gott så.
Nu, jag visste inte att det här ryktet fanns, men nu brinner jag för det.
Nej, inte jag heller, men jag antog att det fanns en ton i frågan här. Som...
Ja, men som sagt, han har ju kommit upp ganska frekvent i podden, liksom, i Premier League-podden och sådär. Och han är ju jättebra spelare. Och då, Norwich är ju på väg upp i Premier League igen ju, så att vi lär säkert få se mer av honom nästa säsong igen. Han är ju en av de unga, lovande engelska talangerna, så att säga.
Hoppas att han får spela i Premier League. Han är lite så Grealish light stämning över.
Mm, ja, men lite grann är det. Absolut. Jag tror han hamnar där ändå till slut. Så ja. Man behöver inte vara orolig för det.
Tror du att Zlatan gillar att klippa av ullen på får?
Har Zlatan eller har han gjort det upp i fjällen när han har varit där?
Ingen aning om var den här frågan kommer inte från.
Nej, jag vet inte, men man vet ju att han hänger mycket där uppe med, och det är renar och det är jakt och grejer. Så han kanske har gjort det också. Det skulle inte förvåna någon. Men det är ju fint. Alltså jag tycker det är det svenskaste med honom, att just att han åker upp till fjällen. Alltså dit har ju inte ens jag, där har ju inte ens jag varit. Alltså är man skåning åker man ju ner till Alperna. Men trots att han är skåning så tar han sig upp där. Det hedrar honom. Verkligen.
Ja, googla Zlatan och fjällen så är det bara sådana artiklar som är Zlatan köper sitt tredje hus i fjällen. Han älskar det liksom varje gång.
Ja, men precis.
Vad härligt att få den lilla biten. Vilken spelare i Premier League äter mest korv? Korvaura.
Alltså, ja, alltså vad är en korvaura är ju min fråga då. Hur ser en spelare, är det någon som gillar att slakta djur eller alltså, är det något jag annat?
Inte. Jag tänker Steve Bruce ser ut som att han äter ganska mycket korv.
Ja, det är kanske lite Janne Andersson aura på Steve Bruce. Till många korvar. Ja, nej, men det är ju generellt så de älskar ju korvar borta i alla dess former. Konstigt nog. Alltså det är ju, ja, de kallar ju liksom Pigs in Blankets för en delikatess på julbordet, vilket är prinskorvar inlidat till bacon. Alltså så att det säger ju ganska mycket om engelsmännen generellt. Så det finns nog rätt många som går under det epitetet.
Finns uttrycket att få någon att gå och köpa korv på engelska? Eller finns det bara på svenska? Alltså när man fintar bort en spelare grovt och säger att han gick och köpte korv.
Ja, jo, men det är klart att det finns.
He went for some sausages.
Nej, alltså det kan du inte säga. Då kommer de inte förstå så jättemycket. Men det är klart att det måste finnas något uttryck som är, nu kommer jag inte på någonting, bara så här på uppstuds. Men,
vi har diskuterat om det finns på något annat språk än svenska, alltså just gå och köpa korv.
Nej, det tror jag ju inte. Alltså just korv, nej.
The lad went for a bit of pie.
Ja, jag ska faktiskt fråga min kompis ikväll. Det blir intressant. Jag kan följa upp det.
Ja, det vill jag jättegärna att du gör.
Det kommer inte alls låta konstigt att ställa den frågan.
Ja, men jag ställer så många konstiga frågor till honom. Så han är van. Det är lugnt.
Nu fick jag upp i huvudet när James Richardson spelade upp långa bollar på bänkt för dig i podden och du inte förstod någonting. Det gjorde mig väldigt
nöjd. Min kompis var ju med i den podden.
Ah, ja, ja.
Och han, det var det första han sa när vi kom ut därifrån. Han bara, varför gör James? det är alltid när jag ska vara med där så är det ska alltid vara någon svensk. Alltså jag kan liksom aldrig bara vara människa, utan jag är alltid liksom svensken Frida.
Ja.
Aldrig människa Frida.
Men det är min bild av många sådana poddar att de är liksom, nu kommer den ryska killen in, eller nu är det hon från Sydamerika, och så kör de mycket sådana.
Ja, nej, men precis. Man får väl ta det, men det är ju hemskt när jag liksom inte, de spelar upp musik och sånt som jag aldrig har hört. Jag bara sitter där som en fågelholk och bara, jag vet inte, jag har ingen aning.
Har du gått hem och pluggat in långa bollar på bänk nu?
Alltså den hade jag ju för sig hört, men det var rätt många av de andra sakerna, dels som man sa, och alltså ord liksom, och låtar som jag bara, men gud, jag kan ju ingenting, plus att musik är ju helt, alltså om jag är med På spåret någon gång så måste jag ha någon bredvid mig som kan musik typ. Alltså jag är det inte min starka sida. Jag kan typ alltså 00-talets musik absolut, men resten är jag urkast på verkligen.
Det är den enda man behöver kunna ju. Det vet vi alla.
Ja, nej men exakt.
Skulle du vilja vara med På spåret på riktigt?
Jag hade älskat det. Alltså jag sitter ju varje fredag. Jag är så patetisk. Eller inte varje fredag, det beror på när man har tid att kolla på det. Men jag ser ju varenda avsnitt. Och så sitter jag i mallig över att jag klarar resmål på högre poäng än vad de i burarna gör. Och sen ringer jag upp min mamma och så pratar vi om hur dåligt På spåret har blivit. För att frågorna är så mycket lättare. Yes. Men de som deltar är så mycket sämre än det var för några år sedan. Och jag bara känner liksom att det är hit jag har kommit. Här sitter jag i London och håller på med sånt här. Det är otroligt patetiskt. Men absolut, jag hade älskat att få vara med På spåret.
Det här gjorde mig mycket glad.
I framtiden.
Om du... Jag kan verkligen ska man vara med någon framför bra, mig att du är en sån som ringer och så här. Såg du att ingen av dem tar ista på 10 poäng? Det gjorde man ju lätt.
Men det var ju sjukt. Alltså, när Linköping... Hur kunde, så ni tog väl Linköping på 10 poäng?
När idéer blir verklighet. Ja, den sloganen kan man utan
tidigare. Ja, men man kände ju igen det också. Alltså, så många gånger jag har åkt från Norrköping till Linköping. Den sträckan, den glömmer man inte i första taget. Alltså.
Det gör så mycket intryck på.
Ja, nej men exakt. Manchester också. Jättelätta så lättrådar. Så att, ja. Men nu har jag ju så bara nämnt resmål som jag har någon koppling till. Så att,
de är oftast enklast.
Kan jag förklara en del också?
Det är någonting. Då är min sista fråga innan jag bollar tillbaka till Marcus. Vem skulle du ha med dig På spåret om du fick välja helt fritt?
Simon Bank. 100% Simon Bank.
Drömsäsong.
Han kan allt. Ja, han kan allt.
Ja, men han skulle också vara en sån som om han inte kunde skulle han länge berätta något annat innan han berättade att han inte kunde, tror jag.
Jo, men sen tror jag också att han kan mycket sånt som jag inte riktigt har koll på. Alltså inom, ja men du vet så här, obskyra konstnärer. Som ingen har koll på. Litteraturvetenskap har jag ju läst. Det är där jag är ju rätt så hemma. Men just den här lite konstiga saker tror jag han har väldigt bra koll på. Eller han kanske inte är så bra på biologi och sånt. Det måste man ju också vara. Där är jag också lite svag.
Ja, men det är också typ en fråga per avsnitt. Det är inte så farligt.
Ja, men exakt. Det kanske man kan överleva. Så att, ja, men jag hade definitivt tagit han.
Ja, om det är någon som lyssnar som jobbar med att kasta På spåret är det ju helt galet att om ni inte har Frida och Simon Bank som ett lag nästa år.
Ja, det här lobbar vi för.
Ja, verkligen.
Ja, exakt.
Vi ska väl börja runda av, tänker jag. Och vi måste ju göra det genom vår standardrunda av-fråga som vi har snott från Sportbladet ju. Din turf, som ju är frågan, vad önskar du dig mest just nu?
Just nu önskar jag mig mest att
man får inte svara corona.
Vaccinet. Nej, men alltså vadå, att jag skulle önska mig corona?
Nej, men att det ska gå över får man inte önska.
Aha,
för det är för lätt. Okay. Det är som att säga Zlatan på vem man helst vill se i Premier League.
Ja, okej. Okay. Nej, men då önskar jag väl att gud, vad mycket önskningar jag har. Vad mycket saker jag vill i livet, märker jag nu. Nej, men jag önskar ju bara att det blir en bra match på Boxing Day. Ska på derbyt då. Så det ser jag fram emot.
Men det var en bra önskan. Mm.
Ingenting om tavlor eller så.
Mm.
Ja. Men hörru Frida, tack för att du ville komma in hit igen. Det är alltid en ära.
Ja, nej, men tack själv för att jag fick vara med.
Du får alltid vara med.
Vi
hörs väl framåt våren igen, hoppas jag. Så får du ta hand om det så länge och lycka till i din lilla karantänslägenhet.
Detsamma, tack så mycket.
Ja, ha det bäst, hej då!
Hej då!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.